Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Löfgren.
Och jag heter Silvia Åkermark. Det har varit ett tag sedan nu, Nina.
Ja, precis. Välkomna tillbaka. Vi har haft lite problem här med inspelningarna. Och vi beklagar att ljudet var så dåligt på det förra avsnittet. Men nu hoppas vi att ljudet blir bättre.
Ja, vi har ju koll på juridik, men teknik är ju inte riktigt vår grej. Har det visat sig de här senaste månaderna. Det har varit en utmaning, måste jag säga, för oss, det här med teknik. Vilket har varit lite frustrerande, men nu i vart fall så sitter jag på en toalett i Cannes. Det funkar inte att sitta i sovrummet, vilket det brukar göra, för att i den här staden så finns det väldigt många med väldigt dyra bilar som låter väldigt mycket, så det brummar väldigt mycket utanför sovrummet. Det är helt sjukt, alltså folk flyger hit sina bilar från typ Kuwait, Saudiarabien, och jag är ganska chockad över det. Men det har sin charm den här stan också, jag älskar att vara här, men toaletten tror jag funkar bäst idag. Och var sitter du, Nina?
Jag sitter faktiskt hemma, nu är jag tillbaka här i huset efter att ha varit ledig i nästan 5 veckor, och det är väldigt, väldigt skönt faktiskt att vara tillbaka och komma in i rutinerna. Barnen börjar skolan imorgon, och eller börjar på fritids imorgon och jag börjar jobba. Men du är fortfarande ledig ett tag till.
Ja, och jag tror att folk kanske tror att vi är helt lediga, men det är vi inte. Jag jobbar nästan varje dag, men jag är ändå inte i Sverige, och bara det är ganska skönt att få ändå den här solen och ledigheten och distansen från jobbet. För förutom då att vara advokat så är jag även chef, så det är mycket jobb med de anställda, men jag har också tur att de kan jobba också när jag inte är på plats. Så den fördelen har jag. Men jag längtar också, jag börjar bli lite rastlös nu. Jag tycker, vadå, ska jag gå och bada och sola igen? Jag är verkligen taggad, och framförallt att spela in podden, känner jag. Det är så mycket som man har hunnit läsa och lyssna på och titta på, som jag att man vill prata om. Och vi ska ju prata om straff i det här avsnittet, eller hur, Nina?
Ja, men precis. Och du tänkte inleda lite med att prata om varför det finns straff.
Mm. Och man kan väl säga rent historiskt, så förr i tiden, eller ganska långt tillbaka i tiden, så var det ju mycket vedergällning det handlade om. Ju att man skulle kanske återuppta sin heder, eller man skulle liksom känna att straffet var motsvarande det man blivit utsatt för. Och det finns ju såklart fortfarande vissa länder, för dödsstraff bygger lite på den principen, och det gäller det här som finns också i religionen, öga för öga, tand för tand. Men i Sverige har vi kommit kanske lite längre, tycker jag då, för jag tycker kanske inte att det är det bästa straffet, för att man ska vedergälla inte riktigt det kanske staten ska syssla med, för det är trots allt staten som utför det så kallade straffet. Och när jag gick gymnasiet så vet jag hade en väldigt bra klassföreståndare som heter Anna Lysell. Och hon frågade oss, för hon var också samhällskunskapslärare, frågade oss på vår första lektion, tror jag redan, om vi var för dödsstraff eller inte. Och då var jag för dödsstraff. Jag var, vad var jag då? 16 år gammal. Jag tror hela klassen var för dödsstraff. Men sen under det året så fick hon oss att se olika dokumentärer och diskutera mycket. Och sen i varje fall efter år så var ingen av oss för dödsstraff. Då förstod man ju vad det innebär att staten dödar människor. Alltså det är ju någon människa som måste döda en annan människa och hur sjukt det är. Och att också, när vi läste på mycket om det här och man såg dokumentärer om att det är inte så att... Om man, framförallt om det handlar om, för ofta är det ju mord då såklart, eftersom det ska vara vedergällning lika. Att man ska utsättas då för ett mord om man dödat någon. Är att man blir inte lyckligare för det, att se den andra människan dö. Alltså om en, till exempel ett barn blivit mördad. Det är inte riktigt det som läker ens hjärta att se en annan människa dö. Det är, så att jag är väldigt tacksam för att jag hade henne som lärare och även såklart under utbildningen. Mm. Men idag så är det mer, i alla fall i Sverige, att vi har något som heter allmänprevention och individualprevention. Och allmänprevention är mer... Att det ska vara då avskräckande. Att straffen i sig ska motsvara att man inte ska begå ett brott. Det kan man då jämföra till exempel med skattebrott. Att om man begår skattebrott så kan man ju... Det gör man ju inte i affekt. Utan det har man möjlighet att tänka innan du kanske då skriver i din deklaration till exempel. Eller om den håller moms och annat. Att du kan fundera där och välja. Men till exempel då säger vi då i ett just kanske mord kan ju ske ett effekt. Det är inte lika lätt där. Å andra sidan är det ju lagens strängaste straff där. Men många reagerar ju kanske särskilt för ekonomisk brottslighet att det är så höga straff. Men nu kommer vi mer gå in på det, Nina. Men det är i alla fall det här som kallas avskräckande och allmänprevention. Men sen har vi individualprevention att man ska också då... Man ska avskräckas individuellt, men där är också mer rehabilitering. Det rehabiliterande i samhället, man ska kunna då återanpassas i samhället. Och vår brottsbalk bygger mycket, den är ju relativt human, ska man säga. Att vi har en human kriminalvård. Vi vill ju att människor ska kunna återanpassas. Vi tror mer på människor. Och att många tycker också att vi har så låga straff i Sverige. Och vad tycker du om det, Nina? För du har ju haft den här makten att döma människor till fängelse bland annat. Och vad tycker du om straffen i Sverige? Tycker du att de är för låga?
Men det där är ju, det är ganska svårt att svara allmänt på det, men vissa typ av brott kan ju jag då personligen tycka har ganska låga straff, och det är ju framförallt misshandel och våld i nära relation. Sexualbrotten har man ju höjt straffen för ganska nyligen. Men den typen av brottslighet har ju, som man ser internationellt sett, ganska låga straff i Sverige. Sen är det ju väldigt, väldigt höga straff för till exempel ekonomisk brottslighet som du är inne på. Det där kan ju många tycka blir väldigt konstigt, att du får flera års fängelse för att du har undanhållit staten pengar. Medans har du nästan... slagit sönder och samman din fru, så får du några månaders fängelse för det. Så att det är klart att det kan man ju tycka då personligen att det blir lite konstigt. Men som domare så är ju tanken är ju att oavsett var du blir dömd i Sverige så ska du ju få samma typ av straff, och oavsett vilken domare då som dömer i målet. Och när man bestämmer ett straff då kan man ju säga det att det lägsta, det finns en straffskala för varje brott, och det lägsta straffet är då böter och det högsta straffet är livstidsfängelse. Så det är den, vad ska man säga, skalan man har att utgå ifrån. Och då när man bestämmer straffet så ska man alltid se då vilket straffvärde det här brottet har. Det är det som är utgångspunkten. Och då tittar man på vilken skada och, eller fara och kränkning det här, den här gärningen har inneburit. Alltså så att säga hur allvarlig gärningen är. Och så bestämmer man det här straffvärdet. Och till exempel om det är en misshandel så har det att göra med till exempel då vilken skada brottsoffret har orsakat. Så är det till exempel en stöld, då ser man till det här beloppet på stöldgodsets värde. Är ganska mycket utgångspunkten. Och sen så brukar man också titta på liknande domar. Alltså, det finns en praxis, och det är Högsta domstolen som då har dömt i liknande fall tidigare. Och så tittar man på de domarna och så får man får liksom en känsla ungefär vad straffvärdet ligger på. Och det där lär man sig ju så småningom som domare och får den här känslan så att man på ett ungefär kan bedöma var det ligger. Men sen finns det ju olika straff. Och där finns ju också så att säga som en trappa med böter lägst, och så blir det successivt fängelse då är det vad ska man säga, strängaste straffet. Och då finns det en hel del olika alternativa straff istället för fängelse. som man hört talas om säkert, ni som lyssnar, men egentligen inte vet vad det är. Och då är det, läggs det då böter, men sen så kan du även, om det här är brottet och ligger på fängelsenivå, så kan du få en villkorlig dom istället.
Jag tror att många undrar vad som egentligen, vad är det som är avgörande om du får en villkorlig dom istället för fängelse, när fängelse finns i straffskalan. Kan du berätta, när du var som domare, vad var det som var avgörande för en villkorlig dom?
Ja, men det är framförallt om det är första gången den här personen begår ett brott. Så att prognosen då egentligen ser bra ut. Alltså, det handlar om den här personen då lever under ordnade förhållanden och att risken för återfall i brott är låg. Det är egentligen det som krävs för att man ska kunna få en villkorlig dom. Och då kan det ju vara fråga om en engångsföreteelse, och det kan i vissa fall vara lite svårt som domare då att avgöra om risken för återfall är låg. Och då tar man hjälp av ett så kallat yttrande från frivården, alltså det är kriminalvården som gör en personutredning på varje person som är misstänkt för ett brott. Och där då pratar de med klienten och gör en bedömning om det finns ett övervakningsbehov. Det vill säga alltså om det då finns en risk för återfall. Men om det inte finns det, då skriver de det. Och sen brukar man då som domare också ställa frågor till personen för att försäkra sig om det. Så att det
är exempel på det, Nina. När menar du, det är som domare, när det är, alltså kan du ge exempel på när man tycker som domare att det är, finns risk för återfall?
Ja, men det är ju framförallt när det är en person har begått brott vid flera tillfällen, att den återfaller i likartad brottslighet
och, jo, men om vad för brott igen. Till exempel?
Jo, men det är framförallt
relationsvåld, ja, exakt.
Nej, men brott i relation, alltså våldsbrottslighet, men det är ju framförallt narkotikabrottslighet och brottslighet som är knuten till en missbruksproblematik, för det är ofta det som många personer som begår brott har ju en missbruksproblematik, och det är ofta det som leder till att en person har ett övervakningsbehov, och alltså att frivården tycker att den här personen bör stå under övervakning och träffa en lekmanövervakare eller en frivårdsinspektör under en tid efter, för att man på något sätt ska få bukt med den här problematiken. Så då kan man också få hjälp med behandling, men det är en annan typ av påföljd som då kallas skyddstillsyn. Det får man om man har ett övervakningsbehov.
Berätta mer om skyddstillsyn, för det är ju väldigt intressant.
Och det är ett allvarligare straff än en villkorlig dom, för då står man under en övervakning under ett års tid, och då träffar man regelbundet en person som hjälper till och samtalar och kollar att man liksom sköter sig, och man måste också sköta sig under den här tiden, för begår man ett brott under det här året, då får man som huvudregel ett fängelsestraff vid nästa tillfälle. Och då kan man också undanröja den här skyddstillsynen. Så kan man också, man kan plussa på ytterligare fängelsemånader på det här andra straffet, för att man inte har skött den här övervakningen. Så att det är mycket mer ingripande. Och den här
Vad menar du med undanröjande, sa du nu? Vad menar
man tar bort den gamla påföljden. Man vill inte att det ska finnas flera påföljder, för den skulle i så fall löpa på. Det är en övervakning under ett år, men sen så har man en prövotid under 3 år, och den löper ju under 3 år, och då vill man helst inte ha 2 påföljder om man då andra gången blir dömd eller döms till ett fängelsestraff. Då tar man bort den första, så att säga, påföljden, så att det alltid bara finns en. Men det som är bra med en sån här skyddstillsyn, det är att man kan kombinera den med olika typer av behandlingar för den enskilde som just passar den personen. Så att då kan man få en föreskrift, brukar man skriva då, som i domen, att man då ska underkasta sig den behandling som frivården i samråd med läkare anser är lämplig. Och det kan vara olika former av missbruk som leder till att man kan få en sån här skyddstillsyn, till exempel då vanligtvis då narkotikamissbruk, men även alkoholmissbruk, och det finns även så här spelmissbruk som leder till att man begår brott som man behöver hjälp med. Så att det är liksom egentligen grunden för att man kan få en skyddstillsyn.
Eller? Bara säga, även i relationsvåld är ju kanske skyddstillsynen mest lämplig i vissa fall.
Och där är ju risken för återfall väldigt, väldigt stor oftast. Så att det vill man ju, och man kan också göra den här skyddstillsynen mer ingripande med någonting som kallas kontraktsvård, och det betyder alltså att man bor på ett behandlingshem som man då ibland då är inlåst på ett behandlingshem, så det blir nästan en form av vad ska man säga, fängelsestraff nästan, fastän det är fråga om behandling. För att ibland kan det vara svårt att få en skyddstillsyn och en villkorlig dom när det gäller olika alltså vissa former av misshandel. Om den är riktigt allvarlig, då anser man att det är så pass högt artvärde, alltså det är så pass allvarlig form av brott, så man, det räcker inte med att få en sån här frivårdspåföljd.
Nej, men jag tycker det är intressant. Det vi pratar om också är grunden för varför vi har straff, till exempel med allmän prevention och individual prevention, att egentligen så är kortare fängelsestraff, det är ju ganska värdelöst, både vad gäller allmän prevention och individual prevention, alltså skyddstillsyn. Om vi nu ser ett samhällsperspektiv, tycker jag ändå är det som skulle vara det bästa för att just förhindra, för att individualprevention handlar mycket om att det inte ska återfalla. Så jag tycker egentligen att vi borde mer döma till skyddstillsyn än vad vi gör till kortare fängelsestraff. För det är det någonstans som får kanske påverka och ge människor någonstans hopp om att kunna påverka sin situation och vända. Att du kommer att kunna återanpassas, eller vad säger du? För att det är fängelset om man får 2 månaders fängelse.
Nej, men jag håller helt med. Och det, så var det ju på 70-talet, så var det ju väldigt mycket sådana strömningar i Sverige. Att man ville att personer då som begick brott skulle få behandling för att man på så sätt skulle minska brottsligheten i samhället. Men det här har ju helt vänt de senaste åren. Nu vill man ju ha högre och längre straff istället. Så att jag håller med om att det är helt fel väg att gå egentligen om man nu vill minska på brottsligheten.
Men kan jag bara fråga dig som domare, hur mycket utbildning fick ni egentligen? Vad det är som händer med en person? Alltså hur ser ett fängelse ut? Vad får de för vård? Eller hur är en skyddstillsyn? Vad är det för behandling där? Alltså hur mycket, rent praktiskt? Alltså förstår du, för att det är domare som har makten att döma människor till de här straffen. Men hur mycket insikt har domare om vad som sker rent praktiskt? Eller är det bara rent teoretiskt? Nej, men kunskap egentligen domare har.
Ja, men det är väl olika för varje enskild domare hur mycket kunskap man har om det. Men det är klart att man har ju ändå en viss inblick i hur frivården fungerar och även hur kriminalvården fungerar. Jag såg till att jag fick den kunskapen. Jag besökte själv en anstalt och hade även besök på frivården för att jag ville veta vad de gör. Men det vet jag inte om alla domare gör. För det ingår inte så att säga i själva domarutbildningen så. Och det är klart att det är en brist. Domarna, det kan man ju säga, utgår ju väldigt mycket utifrån vad kriminalvården själva, alltså frivården, vad de skriver i de här yttrandena. Så man litar ju på att de har gjort en grundlig genomgång. Sen behöver man inte följa deras då rekommendation, utan man gör en egen prövning. Det är ju domstolen som i slutändan bestämmer. Men det är klart att det finns säkerligen brister hos domare. Och en stor brist är ju att man inte följer, man vet ju inte vad som kommer hända med den här personen, utan man dömer ut av straffet, men sen får man ju inte följa den här personen och veta hur det gick nu med den här behandlingen, utan det är någonting som kallas övervakningsnämnden som egentligen kontrollerar om man nu inte följer behandlingen eller inte dyker upp på de här mötena. Då kan man hamna i en annan typ av domstol där man kan undanröja den här skyddstillsynen, och det har ju inte vi inblick i vid domare. Det är andra domare som sitter i den.
Nej, jag tror även att åklagare, både domare och åklagare, tror jag också lägger ganska stor vikt vid försvarsadvokaten i den här biten. Att man tror då att alla försvarsadvokater verkligen informerar sina klienter om innebörden av de här olika påföljden, vad det innebär. Men så är det ju inte, och därför är det också viktigt, just för man är då misstänkt för brott, att man verkligen tar reda på och känner förtroende för advokat. För det är så viktigt att ens försvarsadvokat har liksom förklarat för en vad det innebär. För att jag tror att om man vet inte det, så kan det så lätt bli fel. Och jag vet att när jag var åklagare så var ju det någonting man verkligen förutsatte, att försvarsadvokaten hade förklarat för den man satt då hade åtalat, vad det innebar. För det gör man inte som åklagare, och det är ju inte heller domare. Men där har försvarsadvokaten en väldigt viktig roll. Mm.
Ja, men det,
vad säger du om
det? Ja, men det har du helt rätt i. För att det där yttrandet kan bli helt avgörande för vad det blir för straff. Och då måste man förbereda klienten på vilka frågor som kommer ställas av den här frivårdsinspektören. Och vilka svar som egentligen krävs för att man ska få en viss typ av påföljd eller ett visst typ av straff. Så att det är ju absolut väldigt, väldigt viktigt. Och det är många som inte kanske informerar sina klienter, eller klienterna går inte på de här när de blir kallade till frivården. Så det är ju verkligen någonting man bör, alltså det måste man förklara. Det ingår i uppdraget. Det är en väldigt, väldigt viktig del av uppdraget. Sen är också en viktig del är att det finns något som heter samhällstjänst. Man kan alltså kombinera både en villkorlig dom men även en skyddstillsyn med något som kallas samhällstjänst. Och det är att man arbetar inom kommunen, eller man hjälper till på kanske ett behandling på ett hem för äldreboende eller i statlig eller kommunal verksamhet. Och på så sätt så avtjänar man ett straff. Och det kan man få för vissa typer av ganska allvarliga brott, typ som en grovt rattfylleri. Jag kommer komma in på det senare. Men då i vissa fall när promillehalten inte har varit väldigt, väldigt hög, då kan man i vissa fall, och man har kört en kortare sträcka, kan man få en villkorlig dom med samhällstjänst. Och det kan man även få för en alldaglig misshandel, så kan du få det. Och det är ju ganska vanligt.
Det är också bättre.
Och det är ju bra, för då gör man ju någonting för samhället.
Jag håller med dig.
Och istället för böter, att du måste betala, utan att man bidrar ändå till samhället.
Och i många fall, för jag har haft flera fall även i åklagare, att när jag pratar med försvaren, för i många fall så här är det ju, vi har ett problem också i Sverige just med att om man får då böter, att man kommer helt utifrån samhället, för att du inte får ta lån, du får inte ens köpa telefon, ingenting, att du får böter och inte kan betala. Det är sådana extrema konsekvenser, så jag tycker egentligen inte att villkorlig dom med böter är en jättebra påföljd heller för riktigt utsatta i samhället, för det gör ännu svårare för dem att återrampa sig till samhället, utan ta bort det liksom för dem, eller för, jag tycker inte det är så bra. För vi vet ju att pengar, det har de inte, och det gör bara att då kommer de inte in i samhället. Så då är samhällstjänst mycket, mycket bättre. Mm.
Och då har man ju också chansen, för många kan inte då betala, och då kan man ju inte, det blir bara en skuld hos Kronofogdemyndigheten, och då kan, precis, man ju inte sona sitt straff, så att säga. Det kan du ju göra med en samhällstjänst, då kan du också bidra. Och då måste man också som försvarsadvokat förklara att vad det här innebär i samhällstjänst, och också att man måste lämna sitt samtycke för att det ens ska bli aktuellt. Och samtycker man inte till det, då kan inte domstolen döma ut det. Och det här med böter, det är också viktigt när det gäller ungdomar, för det är också en vanlig påföljd för ungdomar vid mindre allvarliga typer av brott, att ungdomar får böter. Och det här vill man ju komma ifrån i och för sig, för det är oftast föräldrarna som måste betala de här böterna.
Jättebra synpunkt. Nej, jag tycker att det här är problem, vi måste prata om det mer. Jag tror att det är så lätt, även som domare, att man bara följer just praxis och man inte riktigt förstår. Men det här skapar ju återigen det här utanförskapet vi har pratat om, att det är inte bra. För pengar är så viktigt, och får man någon skuld, då växer det med ränta, och då är du alltid för alltid stämplad som att du har gjort något fel. Så jag tycker det är en väldigt dålig påföljd, framförallt ungdomar. Men även sen just, det är inte bra. Det är inte det, för egentligen handlar ju pengar om man ska betala. Det handlar ju mer, som vi pratade om innan, med vedergällning. Det handlar ju mer om skadestånd. Men varför ska man betala pengar till staten för om det till exempel begått en misshandel? Så alltså det tycker jag, det är inte en proportionerlig påföljd. För det skapar mer, alltså det skapar sen ytterligare påföljder, jag förstår vad jag menar, straff som inte är proportionerligt till själva brottet.
Ja, man kanske blir av med lägenheten eller, precis, det blir ett annat, en annan typ av konsekvens som egentligen inte har med brottet att göra. Och ofta som du säger, det är ju oftast, man kan ju få ganska mycket i skadestånd också i vissa typer av mål. Som de måste.
Ja, men då är det en annan sak, för då får man betala kanske på. Men menar, det här är ju någonstans att jag tror att, precis, domare, advokater och åklagare ibland inte tänker på hur mycket pengar, alltså 3000 kronor kan vara enorma pengar för de här människorna. Men det är så rätt att man måste återigen förstå vilka konsekvenser det får, för att vi har inte kommit så långt i Sverige idag. Vi tycker någonstans att får du skulds kronofogden, det, som nästan ingen av oss har haft, då är du körd i ganska många år. Och det är svårt när du ska börja bygga upp ditt liv och du ska skaffa lägenhet och liksom skapa en familj. Det är inte lätt att ha det. Då är du liksom, då får du inga lån, du får ingenting. Och då, hur ska du komma in i samhället då? För att du kanske har begått en enklare stöld. Är det proportionerligt för det straffet, alltså vad man har begått för brott?
Men jag håller helt med dig där verkligen.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är också straffen som påverkar väldigt mycket hur åklagare bedömer när en person ska då frisberövas, som det heter, till exempel anhållas, eller man ska begära en person häktad. För det är nämligen straffens längd, eller vilka straff man får, som är ganska mycket avgörande där. Och därför då är åklagare väldigt styrda av just de här praxis som du också pratar om. Att vad, hur man har dömt tidigare, vad man tror. Och det var ju det som hände i det här ASAP Rocky-målet som har varit en följetong nu i sommar. Där många har frågat, bland annat Donald Trump, varför han skulle sitta häktad. Men det handlar ju om att, som du tog upp, att misshandel är ett artbrott. Och det var ju ändå uppe på att först var det grov misshandel på grund av en flaska ska påstås användas och sådär. Vi får se, domen kommer ju snart. Men det gör ju att en åklagare kan ju inte släppa en sån person som inte är svensk medborgare. För att det är så pass högt straffvärde, för att när det är fängelse på den nivån, då ska en person avkänna det. Och det innebär att man ska begära personen häktad om man tror att personen kommer lämna landet och inte kommer komma tillbaka för det. Att det handlar om att man inte vill då avkänna straffet här i Sverige när det ligger på fängelsenivå. Vad som ändå är väldigt bra med vårt system, som jag ändå känner mig stolt över, är att vi är där ändå alla lika inför lagen. Och här handlar det inte om, som vi ändå varit kritiska mot kanske, att man ibland kan uppleva att man blir annorlunda behandlad när man har kanske kommer från ett annat land eller en annan hudfärg. Men i det här handlar inte om det, för att vi har ju båda så många klienter som kommer från andra länder, som sitter för betydligt mindre allvarliga brott, som sitter verkligen häktade längre. Det här gick utredningen snabbt, en månad för den här misshandeln, med nästan utredning på 500-600 sidor. Det på en månad, det går väldigt snabbt för att vara i vårt rättssystem. Men också att man, tror jag, som Donald Trump tror jag, blir så chockad över att man, bara för att man har pengar så kan man inte betala sig från vilken situation som är. Det går inte, vi kan inte betala oss. Alltså, faktiskt då behandlas man lika i vårt rättssystem. Vi kan inte påverka domar och åklagare på det sättet. Och det ska vi vara stolta över, för jag tycker det är faktiskt så bra. Sen får vi se när det blir för straff, men inte det det handlar om. Men mycket har ju handlat också om att huruvida det är proportionerligt att han då blev frisberövad och häktad. På grund av då att han hade massa konserter och mycket pengar han förlorade på det här. Men den debatten växer ju aldrig när det är helt vanliga människor vars liv kanske helt slås i spillror. Där när man har då utländska medborgare som inte ens kan ringa hem och berätta att de sitter frisberövade, för de har det så pass dåligt ställt, för de får inte ringa mobiltelefoner, ska ringa fast telefon, hur många fast telefoner idag. Så deras familj kanske inte vet vad de är på en och en halv månad. Kanske de som är familjeförsörjare som inte ens skickar pengar så familjen blir vräkt. Men det tas aldrig upp i media, hur proportionellt det är. Så jag reagerade väldigt starkt på att man tog upp det så mycket här. Och det är klart att man alltid ska ta upp den frågan. Och sen tar man upp det här med att det är så lätt att bli häktad i Sverige. Men jag tycker man glömmer lite att vi också är då så beroende av hela tiden straffvärdet. Alltså vilka straff då? Vi kanske mer ska diskutera. Vad är rimligt? Är det liksom rimligheten i straffen? Eftersom vi styrs ändå, både åklagare och domare styrs av det i sina beslut. Så att för mig, det är ju väldigt svårt att säga att vi inte ska häkta en person som är misshandlad för ett allvarligt, så pass allvarligt brott som mm. det här misshandel är.
Ja, men jag håller med om att det här du sa inledningsvis om att alla är ändå, i Sverige är alla lika inför lagen så att säga, att man kan inte köpa sig fri oavsett, är man då väldigt förmögen så i USA till exempel, då hade man ju kunnat betala borgen, och för dem är det helt de kan inte förstå att det är på det här sättet det går till i Sverige, och det är jag håller med om att det är någonting vi verkligen ska vara stolta över. Sen så är det ju precis som du säger, det är ju jättesvårt för de här personerna som blir frihetsberövade, som inte har någon anknytning till Sverige, och det är väldigt svårt för oss försvarsadvokater att få kontakt med deras anhöriga. Vi kan ofta inte deras språk, och man försöker via WhatsApp och på andra sätt att göra Google Translate och försöka förmedla saker till de här anhöriga, och det är väldigt klurigt. Jag tror inte många domare och åklagare förstår vilket arbete det innebär som försvarare i de här fallen. Att det blir väldigt komplicerat, och de anhöriga då i andra länder, de kan inte förstå hur det är, och de kan inte heller förstå de utländska medborgarna som sitter i häktet i Sverige. De tycker att det är väldigt annorlunda. Om de kanske har suttit i häkte i deras hemland, så är det på ett helt annat sätt i Sverige, för här man ju ofta, sitter man ju ofta ensam i och med att man oftast har restriktioner. Så på så sätt blir det ännu mer att det blir, vad ska jag säga, problem på grund av det, eftersom de anhöriga inte heller förstår varför de inte får prata med sina anhöriga.
Ja, och jag har gjort själv, man har ju lekt detektiv på Facebook bland annat. Alltså jag har hittat flera andra på det sättet. Och känner mig så jäkla oseriös. Hello, I'm a lawyer.
Ja, och få så här, man kontaktar, det gjorde jag här för några veckor sedan. Jag fick kontakta tre av hans, och han beskrev hur de såg ut då på sina bilderna på Facebook, för att jag skulle försöka, de skulle komma med hans kläder till häktet. Alltså, det är så mäckigt att hålla på med det här.
Och, jag tror att vi bara,
de kan inte komma in, de kan ju inte mobiltelefonnumren utan till heller, och de får inte tillgång till sina telefoner, för de sitter inlåsta på häktet, och de får de inte då, ja, de får inte gå in i dem, och de är ofta beslagtagna av polisen. Så att allt det här skapar så enorma problem, och det förstår man inte när man är domare vilket arbete man lägger ner på det här.
Nej, och jag håller helt med dig, och jag tror att det har skrikit så mycket nu i sommar, vilket är bra, för det är inte optimalt för att funka, men det är så mycket annat också som man måste ta upp kring det här med häktning, inte bara det som har varit. Och med ASAP är det så att det är klart, det är fruktansvärt när alla personer, alltså för de som upplever det såklart, att sitta frisberövade, som i hans fall. Men där som sagt gick det ändå relativt snabbt om man sitter, för jag har så många klienter som blivit utsatta för så mycket allvarliga brott i sommar, där jag får till svar, Jag har fått det nu varenda vecka. Tyvärr, vi har så mycket att göra. Vi har så mycket frihetsberövare så vi kan inte hålla förhör. Och det är våldtäkter och det är sexuella, det är rån, allt möjligt. Och det liksom händer ingenting i de utredningarna. Och så har man klagat då på det här målet där det blir utrett på en gång. Allt har ju verkligen, väldigt mycket resurser har ju lagts på det här målet. Och samtidigt förstår jag också det, för man vill ju visa såklart. För det har varit en enorm mediauppmärksamhet på det här målet. Att hur bra det fungerar i Sverige.
Ja. Och det är viktigt för åklagarmyndigheten att, ja, att de gör det här.
Men jag tycker ändå så här, ja, att barn som blivit utsatta för väldigt allvarliga sexuella övergrepp. Där man fortfarande inte hållit förhör för att det inte finns utredare. Så att det är också väldigt allvarligt. Så att det är bra ändå att sånt här händer för man får upp diskussioner. Men jag tycker någonstans att det måste också proportionera lite i sig. För att det fick så här mycket uppmärksamhet i sånt här mål. För oss som jobbar med det är ju lite... Man blir väldigt oförstående någonstans i det. Bara för att han är känd. Jag kan inte riktigt förstå det. Men till och med Ekot hade ju så här... Det är jättebra, men hade ju livesändning och sånt. Och, men... På grund av att han, varför då? Det var missande, eller är det för att han är känd? Alltså man måste också vara ifrågasätta sig, tror jag, inom media, vad man lyfter fram i de här målen.
Ja, men det håller jag med om. Sen har det ju varit ett annat väldigt uppmärksammat mål här i veckan. Den här 16-åriga killen som har blivit yxmördad av sin kompis. Och det är väldigt hemskt hela det, alltså det vad man har läst i media. Sen kan jag tycka att mycket har ju, måste ha blivit läckt från den här förundersökningen, eftersom det är uppenbarligen förundersökningssekretess. Men ändå så har det skrivits ganska mycket om då, eller vad som skulle vara anledningen till det här. Men det jag ville komma in på är att den här killen då, eller pojken som är häktad, han är 16 år, och vilket straff skulle han då förväntas få om han blir dömd för det här? Nu stod det i tidningen att han inledningsvis hade erkänt och att han själv hade kontaktat polisen, men det finns alltså speciella påföljder och straff för ungdomar, alltså upp till 18 års ålder så får man någonting som kallas ungdomsvård om man har behov av vård. Sen finns det även någonting som kallas ungdomstjänst. Men i ett fall där man en 16-åring skulle dömas för ett mord, då är det någonting som kallas sluten ungdomsvård. Det innebär alltså att man sitter inlåst på en ungdomsanstalt. Men man sitter inte i ett vanligt fängelse, utan man sitter med andra ungdomar. Och det kan vara ungdomar som inte är dömda för brott, utan ungdomar som har andra typer av problem, som kanske är placerade där på grund av att deras föräldrar inte kan ta hand om dem. Men du sitter ändå på ett, vad ska jag säga, ett låst ungdomsanstalt. Får du 4 års sluten ungdomsvård, då sitter du de 4 åren. Det motsvarar alltså 6 års fängelse. Men 6 år då annars, om en person hade fått 6 år. Så det är viktigt att komma ihåg. För många tycker att ungdomar får väldigt låga straff. Men det är ju för att det är ungdomar, de är inte vuxna. Och det finns ju även rabatt då. Är du mellan 18 och 21 år så får du också en ungdomsrabatt som är väldigt omdiskuterad. Alltså att beroende på, är du 19 år så får du ett lägre straff och ända upp till 21 år. Och det är flera regeringspartier som vill ta bort det här. Och det är jag väldigt personligen väldigt emot. Eftersom det finns ju mycket forskning på att barns hjärnor inte är fullt utvecklade förrän de är 25 år gamla, och man kan inte, alltså konsekvenstänkandet är inte tillräckligt eller fullt utvecklat när man är 19, 20, 21 år. Och det här, det är klart att man kan ju inte inse vad det kanske är det man gör då, vad det kan föra med sig. Håller du med om det?
Ja, gud ja. Och vet du vad vi såg, jag är som vi pratade om, man har sett filmer och böcker och allt med, eller läsböcker. Men vi såg Maffiabröder, jag och min man, nu faktiskt i somras. Kommer du ihåg den klassiska filmen med bland annat Robert De Niro?
Ja, absolut.
Och när jag såg den nu, den kom 91 tror jag. När jag såg den nu då i sommar så insåg jag att, men jag förstår så många av de här, och det är framförallt unga killar det handlar om. Och det är mycket också förorter vi pratar om. Varför de dras till de här personerna som har makt i deras områden, som har liksom, de är utanför lagen, folk har respekt för dem, de gör vad de vill, de tar för sig som de vill, alltså utåt sett pratar jag om nu då, att varför det är så att man vill vara en del i det, för att du känner också, och tyvärr är det så att det kan vara väldigt svårt att ta sig in i samhället om du inte har till exempel lätt för i skolan och annat, eller är duktig på någon sport eller någonting och inte har föräldrarna som stöttar dig. Men att om det är så då att direkt blir väldigt hårt bestraffad av staten direkt om du gör något fel, då växer ju hatet mot staten än med det här utanförskapet. Och det ska vi ju inte vara med och bidra till. Tvärtom måste du känna att shit, det här, jag kanske var på fel väg. För att sen då, man började visa ut verkligen hur vidrigt, alltså all ångest och hur falskt och mycket knivar i ryggen och det, alltså hur sjukt den här världen är, alltså kan det vara, om man verkligen hamnar i det här. Men jag kan ändå förstå varför man dras till det. Men jag tror också att faran med att direkt att drabba dem, för de här ungdomarna, hur ska de förstå, som du säger, de har ju inte utvecklat sina hjärnor, det är inte bara det konsekvensenket, de har inte heller förstått liksom vad det är som är givande i ett liv till exempel. Det vet man inte, utan då vill man ju bara vara någon som får respekt. Allt handlar mycket om att få respekt, och det får ju de här i de sammanhang de lever. Alltså, det får man även i innerstan om du är till exempel kriminell, fast folk kanske inte förstår det. Men jag förstår vad jag menar, att jag tycker att därför är det så farligt.
Ja, men absolut, och så är det ju.
Att straffa dem så hårt, för då känner de sig direkt att jag visste väl att jag är utanför. Så jag är inte alls för det där. Jag tror många av vi som jobbar med det här förstår ju att tyvärr straff... Det här är jättesvåra frågor. Det är jättesvårt med straff. Och jag tror många också undrar, varför använder man inte straffskalorna? För vi har ju straffskalor i Sverige, men man ligger ju alltid väldigt, väldigt lågt. Vad lär du dig som domare där? Vad lär man sig? Hur ska man tänka?
Alltså man har ju hela den här straffskalan att utgå ifrån, men den används ju inte. Det är precis det du säger, utan man får, som jag sa innan också, en känsla för vad det här ungefär ligger på. Och då kan man tycka såklart att det blir väldigt konstigt att misshandel då, det ligger man hela tiden i den här lägre delen, fastän man skulle kunna få då mycket, mycket högre straff. Så att det är klart att det blir konstigt, men det är ju faktiskt det högsta domstolen som man har bestämt. Det är de som är föregångare, det är de som ändå pekar ut åt oss domare att det är så här ungefär brottet, eller straffet då, det är där det ska ligga. Så att det är det man måste utgå ifrån. Sen är det så här att det finns vissa typ av brott som samhället ser mycket mer allvarligt på. De kallas artbrott, och det är den typen av brott som är svåra att förebygga och som är svåra att upptäcka. Och det är till exempel då grovt rattfylleri. Okej, nu får du kanske 1-3 månaders fängelse för en vanlig grov rattfylla, och det kan man tycka är lågt, för det är ett väldigt, väldigt allvarligt brott, och det kan ju också föra med sig väldigt allvarliga konsekvenser. Men där är liksom huvudregeln stark då presumption för att det ska vara ett fängelsestraff. Sen finns det också just narkotikabrott, och särskilt när det har varit fråga om överlåtelse, det ser samhället och staten då väldigt allvarligt på, eftersom narkotikabrotten då följer med sig väldigt mycket negativa konsekvenser för samhället i stort. Sen också då vissa typer av skattebrott som vi är inne på tidigare. Sen också mened, det är också ett brott som är ganska svårt att upptäcka och svårt att bevisa, men som är väldigt, väldigt, alltså det är viktigt att det brottet finns, eftersom det innebär alltså att man ljuger i en rättegång. Man kanske vill hjälpa en kompis och så ljuger man, och det där ser man väldigt, väldigt allvarligt på. Det är huvudregeln att man får fängelse, man får 6 månaders fängelse för det. Så till exempel om man har man är 2 kompisar och kompisen är då åtalad för något mindre allvarligt brott, och så ljuger den andra kompisen då för den personens skull. Då kanske den personen då riskerar 6 månaders fängelse, medan den personen som då begick det ursprungsbrottet kanske riskerar en villkorlig dom. Och det där är väldigt viktigt att komma ihåg. Och det, om, som domare då så säger man ju till, om man känner att det här är fråga om en menighetssituation. Och det är väldigt svårt också som försvarare att åberopa de här typen av vittnen när man känner att nej, men det här kanske blir en menighetssituation. Då är man ju väldigt tydlig med det som domare, att man förklarar innan att det är väldigt viktigt att du måste hålla dig till sanningen. När du hörs.
Ja, jag tror att det vi var inne på tidigare, det här med varför det är så höga straff när det är brott just mot staten, för det gäller ju också skattebrott, eller för mig är det också någonstans att det handlar om att man ska respektera stat, man ska respektera en domstol, man ska respektera rättsväsendet. Att någonstans är det ju väldigt viktigt, för att i Sverige har vi ju väl haft en vana att ha en stark stat, eftersom vi också har ju ett väldigt stort, socialförsäkringssystem till exempel. Vi lever ju mycket på att vi betalar till exempel mycket skatt. Det är därför man fortfarande tycker att man ska då upprätthålla det. Men vad vi har varit sämre på i Sverige är ju, som du var inledningsvis tog upp, det här med varför det är så låga straff just i relationsvåld och kanske brott mot barn och sexualbrott. Alltså sexualbrott är ju relativt högt om man jämför, men kanske ändå inte. Jo, men trots allt så är det ändå
Ja, men inte kanske, inte om man ser internationellt.
Men jag tror att vi är där dåliga någonstans på, alltså just brott mot kvinnor och barn, att det kanske inte heller återspelar helt hur man i samhället ser på de här brotten. Men som jag var inne på i vårt förra avsnitt, så har jag ju också märkt, både vad gäller anmälningsbenägenheten hos de utsatta, för om deras då den partner, eller framförallt hos ofta som är pappa till deras barn, riskerar för lång fängelsestraff, eller om barnen inser att föräldrarna riskerar för lång fängelsestraff, eller också då sexualbrott att domare inte vill då döma för långa fängelsestraff, att det kan bli kontraproduktivt i de här brotten, för att man då kanske inte anmäler eller man inte vill döma på grund av att man tycker att det är för höga straff. Men jag kanske inte heller tycker att man som lagstiftare ska ta för mycket hänsyn till de aspekterna, trots att jag ofta företräder brottsoffer. Men det är en jättesvår balansgång där, hur mycket man faktiskt som lagstiftare ska ta hänsyn till de aspekterna. För det är en väldigt intressant aspekt. För att nu när jag var i Schweiz så tog upp det här med samtyckeslagstiftningen med olika riksdagsledamöter och även en chef för straffrättsenheten på justitiedepartementet. Hon tog upp den, och även de tog upp det. Finns inte en risk för att det blir så att man då inte kanske anmäler sin man då för våldtäkt bland annat, för man inser att de riskerar för högt, att det är så höga straff. Och det har jag ju sett, så det är ändå en viktig fråga att diskutera. Men frågan är som sagt, ska man ändå ta hänsyn till det? För någonstans ska det väl ändå återspegla hur allvarligt brottet är. Jag vet inte, vad är viktigast? Alltså, för man är inte heller... Absolut. Vi upplever ofta att vi är socialtjänstens förlängda arm. Som åklagare gjorde det, jag vet att du som domare gjorde det, och det gör man även som försvarsadvokat när man är det. Så det är ju, och är det, vår roll. Men jag tror att alla vi tar ändå den rollen. Men jag tror att vi måste börja diskutera vårt påföljdssystem mycket mer än vad vi gör. För jag tror inte riktigt uppfyller det vi vill. Och har blivit lite fel om ändå 2/3 sitter, alltså bara mindre än 3 månader i våra fängelser. Det är inte det som kommer förhindra brottslighet, tror jag. Alltså det är inte så vi vill. Jag tror inte det som skapar ett bättre samhälle på det sättet just nu. Men jag tror vi bara, alla som jobbar inne i det, är någonstans så indoktrinerade och hjärntvättade med att vi ifrågasätter inte så mycket. Jag kan ibland sakna som engelska eller amerikanska domare, när de är lite mer, de vågar typ svänga lite mer och vill verkligen markera ibland. Men då kan ju det strida mot legalitetsprincipen. För jag tycker också en viktig aspekt att ta upp det här med våra straff och så, är ju att det finns ju såklart FN och konventioner, vi har Europarådet, Europadomstolen. Alltså vi har ju mycket internationell lagstiftning om det här. För vi vill ju att världen ska bli en bättre plats. Och det är inte så att Sverige kan egentligen lagstifta om vilka straff som helst. Utan vi vill ju följa de konventioner som finns. Bland annat då att vi inte har tortyr till exempel. Vi har inte straffarbete som fanns förut. Och vi har inte stening och sånt som finns i andra länder. Så någonstans så det är inte bara så att vi är ute och cyklar, utan vi försöker ändå någonstans följa det många demokratier, alltså liknande. Eller hur?
Ja, men absolut. Men sen har vi också det här livstidsstraffet som är, man får ändå känslan av att många tycker att ja, men man döms ju inte till några långa straff i Sverige ändå, man blir släppt på en gång. Det är ju ofta det man får höra. Men ett livstidsstraff, det är ju det är ett fängelsestraff på obestämd tid. Alltså du vet inte hur många år du kommer sitta i fängelse när du får ett sånt straff. Du får efter en viss tid då ansöka om att få det här straffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Men det kan gå väldigt, väldigt lång tid innan du kan ansöka om det. Och för att få ett tidsbestämt straff så krävs det att risken för återfall är låg. Och det där behöver ju inte, det är inte alla det går igenom efter en väldigt lång tid. Vi har till exempel då när Mattias Flink, han som sköt ihjäl, det var 7 personer som dog i Falun.
3 skador tror jag.
Jag minns inte exakt vilket år det var, men han var i alla fall, han fick livstidsfängelse. Han var 24 år gammal då när det här hände, och han fick då 30, sen då när det omvandlades då blev det 30 års fängelse fick han, och då blev han villkorligt frigiven efter 2/3, så att han fick sitta 20 år i fängelse, så att han kom alltså ut när han var 44 år gammal, så 20 år satt han.
Men det finns en person som har suttit längre, och hur länge han satt, det kommer vi berätta mer i nästa avsnitt. För då kommer vi mer prata just om livstidsstraffet som jag tror många är väldigt fundersamma över. Och tror att det pratas ofta om att man kan inte alls sitta länge. Man sitter inte mer typ än 15 år. Men det stämmer ju inte som du är inne på nu.
Så kul att ni är tillbaka och lyssnar här efter vårt sommaruppehåll. Jätteroligt.
Och vill förkovra er mer om straffen i Sverige. Så vi hörs nästa vecka.
Precis.
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.